Ready to pop the question? The jewelers at BlueNile.com have got sparkle down to a science with beautiful lab-grown diamonds worthy of your most brilliant moments. Their lab-grown diamonds are independently graded and guaranteed identical to natural diamonds, and they're ready to ship to your door. Go to BlueNile.com and use promo code LISTEN to get $50 off your purchase of $500 or more. That's code LISTEN at BlueNile.com for $50 off. BlueNile.com, code LISTEN.
Jag menar, dör han inte av en hjärtattack av nyheten att jag är kidnappad, så dör han ju definitivt av stressen när han får höra vad kidnapparna faktiskt kräver i utbyte mot hans favoritsons liv. Får inte tala om stressen över den omöjliga uppgiften att försöka få upp 700 kilo hash från tusentals skummisar i Västmanland med omnöjd. Hola señoras y señores och varmt välkomna ska ni vara till Skandinaviens varmaste podcast, Gran Canaria-podden. Oavsett om du ligger golvad i vinterkräksjukan i Umeå eller om du drog på dig skiten på lågprisflyget ner och ligger och spyr vid någon uppvärmd pool på Gran Canaria, varmt välkommen hit. Och måtte du bli frisk innan nyår åtminstone. Jag som med varsam hand och en stor portion passion styr den här gamla Atlantångaren heter Patrik Putte Appelqvist, och jag hoppas att ni har haft en riktigt god jul där hemma i stugorna, oavsett om ni har spenderat julen på soliga Gran Canaria eller i snöa Sverige och Norge. Det har jag åtminstone haft, och nu så ser jag fram emot att göra som kungen och vända blad i och med det nya året. Och det ska bli lite härligt att kliva in i det nya året, det nya och fräscha, börja på ny kula liksom. Och jag känner mig lite extra pepp nu efter vintersolståndet, nu så går vi äntligen mot ljusare tider igen. Minut för minut så blir dagarna längre, och det uppskattar vi. Särskilt på norra delen av jordklotet såklart, hemma i Sverige och Norge. Här på Gran Canaria så får man ju ganska mycket sol, så jag upplever ju inte att de här korta dagarna är ett särskilt stort problem egentligen. Men det är klart, jag längtar efter de ljusa sommarnätterna i Skandinavien. Det ska jag inte sticka under stol med. Men idag så ska vi ju köta lite nyheter såklart. Trots allt julfirande så har det ju faktiskt hänt lite i Gran Canaria-bubblan. Och som vanligt kommer jag därför att bjuda på kockens nyheter. Och det blir såklart en nyhetstappas med smaker av både smutt och surt. Förra veckan så bjöds det ju på nyhetstappas i form av turistrekord. Vi pratar om stigande bostadspriser på Kanarieöarna. Det var öl bryggt på löss. Och det var en kvinna som fick 26 års fängelse för rånmordet på sin granne. Och i denna veckas avsnitt av veckans Gran Canaria-nyheter så bjuder vi på det här. 1. Kräkkaos i Maspalomas. 2. 700 julblommor stulna. 3. Ficktjuvar i Puerto Rico gripna. 4. Dödlig manet kanske på väg till Gran Canaria. 5. 50 kilo hash flöt i land i Las Palmas. 6. Man kidnappad på Gran Canaria. Och 7. Sport och väder. Så, på med flytvästen Sven Håkon, så kör vi. Ja, på tal om vinterkräksjukan då. Det är tydligen kräkkaos på hotellen nere i Maspalomas just nu. Enligt Kanariejournalen ska en kvinna från Sverige ha berättat för Aftonbladet att hon har sett hotellgäster kräkas vid poolerna och i receptionen. Och Apollo och Ving har bekräftat för Aftonbladet att flera svenska skandinaviska turister har insjuknat på Gran Canaria. Kanariejournalen fick först höra om utbrottet från norrmän som bodde på hotellet Dorada Beach i Erginegin. Men nu har det även bekräftats att många turister på hotellen runt om i Maspalomas också har insjuknat. Kanariejournalen skriver att det tar cirka 12-48 timmar från det att du har smittats till att sjukdomen slår till. Och symptomen det är ofta att man känner sig sjuk, man kan vara illamående, få kräkningar, buksmärtor, muskelvärk, diarré och feber. Tack gode gud så var det här bara i 1-2 dagar, men man smittar ju en kort period innan symptomen börjar och några dagar efter tillfrisknandet. Så skulle det vara så att ni känner er lite sjuka eller till och med ligger dåliga med kräkningar och diarré, så håll er på rummen, drick mycket vatten och annat och undvik kontakt med människor. Och för att undvika att smitta andra eller själv bli sjuk, tvätta händerna ofta och noggrant och använd gärna handsprit, sådär som vi gjorde under coronatiderna. Och ja, det är ju jäkla tråkigt om man ska behöva hänga på hotellrum i 3 av semesterns 7 dagar. Jag hoppas innerligt att ni klarar er från att bli smittade. Ja, julen förknippas ju ofta med gåvor. Man ger och man får. Men så har vi de som inte har lärt sig skillnaden på mitt och ditt som tar istället. Och ni som har hängt med här ett tag i Gran Canaria-podden och som lyssnar på veckans Gran Canaria-nyheter, ni minns säkert tjuvarna i avsnitt 50 som stal en 12 meter lång julmatta i San Mateo här för ett tag sedan. Ja, och nu är jultjuvarna i farten igen. Lite oklart om det är samma människor, men Canarias CT skrev i dagarna att, hör och häpna, 700 julstjärnor har stulits. Amen. Alltså, någon eller några har alltså stulit 700 julblommor som kommunen har planterat runt om i framförallt Las Palmas. Och flest blommor ska ha försvunnit från parkerna Las Rejoyas och Santa Catalina. Varför stjäl man 700 julblommor kan man fråga sig. Ja, förmodligen av samma anledning som jag själv grep folk som snott 10 kilo fläskfilé och stora buntar med läckerol. Man planerar att sälja grejerna helt enkelt och göra sig en liten förtjänst. Nåväl, min erfarenhet säger mig att det är människor som verkligen behöver stålarna som begär eller begår den här typen av relativt oskyldiga brott. Så att jag tänker att det är bättre att de stjäl julblommor som de sen säljer än att de faktiskt rånar turister. Ja, jag vet inte. Det är väl tur att man inte jobbar som väktare och skyddsvakt längre. Man har kanske blivit lite för blödig med åren, tror jag. På tal om tjuveri då. Kanarienjournalen skrev i veckan att 2 stycken ficktjuvar greps i Puerto Rico häromdagen. Det var en man och en kvinna på 47 respektive 59 år som greps och som nu är misstänkta för att ha stulit en plånbok från en turistväska vid köpcentret i Puerto Rico här på södra Gran Canaria. Det var en kvinna som blev av med plånboken som hon hade 500 euro i, men tjuvarna nöjde sig inte med att bara ta kontanterna utan nyttjade även kvinnans kontokort och tog ut ytterligare 200 euro i en uttagsautomat. Och hur lyckades de med det kan man fråga sig? Jo, det var nämligen som så att kvinnan hade sin PIN-kod uppskriven på en lapp som hon förvarade i plånboken. Lyckligtvis så hade kvinnan tur i oturen för tjuvarna. De blev fångade på film av övervakningskameror som Guardia Civil kunde använda sig av för att avslöja tjuvarnas identitet och metoder. De här tjuvarna då, de hade låtsats vara turister och så hade de följt efter kvinnan i köpcentret där de vid upprepade tillfällen försökt komma åt hennes plånbok. Och det var när kvinnan satte sig på en parkbänk som de till slut lyckades komma åt plånboken genom att sätta sig bredvid henne. Ja, vad lär vi oss av detta då? Jo, gör inte som den här gamla kvinnan och min mormor har gjort. Förvara inte PIN-koden på en lapp i plånboken. Min mormor förlorade över 10 000 spänn på det viset en gång. Och det är så jäkla dumt att hjälpa tjuvarna på traven på det viset. Jag förstår att det kan vara svårt att komma ihåg siffror och sånt när man blir lite äldre. Men måste du absolut skriva upp koden någonstans så förvara den åtminstone inte på samma ställe som du har kontokortet. Alla har ju mobiltelefoner idag så skriv hellre upp koden lite kryptiskt någonstans i din telefon om du absolut måste. Men då är det såklart bäst att du har ett knapplås på telefonen så att inte tjuven kommer åt koden om hen skulle stjäla din telefon också. Ja, hur eller hur, tar det varsamt där ute nu i dessa festliga tider. Ficktjuvarna är som mest på hugget just nu. Håll era grejer, stäng väskorna och håll lite koll runt omkring er. Ja, det är inte omöjligt att örlogsmaneten kommer och besöker oss på Gran Canaria snart igen. Den har precis hittats på Fuerteventura och Lanzarote nämligen. Detta skriver Canaria-journalen. Och vad betyder det här då? Ja, örlogsmaneten, det är ju en otrevlig liten gäst som är en av världens giftigaste maneter. Som har en blåaktig gasblåsa på cirka 20 cm och tentakler som kan bli upp mot 30 meter långa. Har du inte redan lyssnat på avsnitt 33 av Gran Canaria-podden som heter Varning, odjur orsakar turister extrem smärta på Gran Canarias stränder? Då tycker jag att du ska göra det så får du lite bättre koll på de här små monstren som kanske eventuellt rullar in på Gran Canaria var det lider. Kanarienjournalen de rekommenderar att hålla lite koll på flaggorna på stränderna. Ser ni flaggor eller skyltar där det står Medusas på så betyder det att man har sett maneter i vattnet. Och även röd flagg kan i vissa fall betyda att det finns maneter i vattnet. Men fråga jättegärna badvakten eller människor i närheten om ni är osäkra på om man törs bada eller inte. Ett tecken på att det är mycket maneter i vattnet är om det ligger mycket död fisk vid vattenbrynet på stranden. Som sagt, det har inte kommit in några rapporter från Gran Canaria än, men dessa små rackare brukar kunna driva in en gång per år så där när vindarna ligger på mot land. Och oftast så sker detta på Gran Canaria någonstans mellan mitten på februari till mitten på april. Men klimatet är ju inte alltid så förutsägbart nu för tiden, så det är ju bäst att hålla lite koll. Särskilt nu som grannöarna redan har fått de här små odjuren. Ja, på tal om otrevliga saker som flyter i land. Kanariejournalen skrev förra veckan att 3 stycken buntar hasch flöt i land på strandpromenaden i Las Palmas. Invånarna som hittade buntarna kontaktade polisen som vägde upp haschet till hela 50 kilo. Det är rätt mycket rökare. Det här påminner mig faktiskt lite om när jag bodde i Nicaragua och var ute på Corn Island på östkusten för att snorkla. Jag och min kompis, vi hittade 2 stycken äldre gubbar som höll i en, ja vad ska vi säga, en högst spartansk snorkelverksamhet på den här lilla ön kan man väl säga. Men de hade åtminstone en båt och de hade lite snorkelgrejer och så ja, det fick duga. Dock så var ju den här mannen påtagligt alkoholpåverkad när vi kom som avtalat. Och ja, vi fick be honom att sova ruset av sig medan vi käkade lunch. Och så tog vi en liten powernap på det och så skulle vi se senare när han hade nyktrat till då helt enkelt. Sagt och gjort, vi var ute där och simmade runt bland häftiga fiskar i ett par timmar. Och när vi kom tillbaka till land så var jag helt genomfrusen och började nästan skaka av kylan som inte tycktes vilja lämna min kropp. De här 2 gubbarna då i sin tur, som jag förstod det, de var bröder och de tände en liten eld bakom huset där de bodde och skötte sin lilla verksamhet. Och så bjöd de på någon typ av varm dryck också. Rätt så snart så fick jag tillbaka värmen igen och det var rätt mysigt att sitta där och prata runt lägerelden faktiskt. Och då från ingenstans så berättade de att för 10 år sedan ungefär så hittade de en enorm bunt, eller kanske snarare en bal med marijuana som hade flyttit i land efter att kustbevakningen förmodligen då sänkt en knarkbåt som förmodligen var på väg norrut. Och den här balen, den hade också vägt uppemot 50 kilo, men de här nissarna, de hade inte ringt polisen utan de hade behållit grejerna. Och när jag frågade hur mycket pengar de tjänade på den här balen så, ja, när de sålde då, så tittade de konstigt på varandra och sen så tittade de lite konstigt på mig som om jag vore en idiot och sen sa de bara helt sonika, vadå säljer det? Vi rökte det. Ja, nej men så att de här 2 nissarna hade alltså rökt typ 25 kilo marijuana per person på 10 år sådär. Och behöver jag säga att de var lite långsamma i bollen. De här 50 kilorna, de hade varit värda runt 5 miljoner kronor på gatan i Sverige idag. Så låt säga att de hade kanske fått hälften av det i Nicaragua. Ja, men 2,5 miljoner svenska kronor, det är rejält med stålar i ett latinamerikanskt land som Nicaragua. Det kan jag lova. Nej, men jag vet. Vi röker upp istället, så gör vi. Jag funderar på om vi ska lägga till den här anekdoten till avdelningen för knasiga män kanske. Ska vi göra det? Ja, jag tror vi gör det faktiskt. Jag har faktiskt fler knasiga anekdoter om människor som hittar stora mängder med marijuana, för tydligen så händer det oftare än vad man kan tro. Men jag ska inte bränna allt krut på en gång och tråka ut det totalt. Men med tanke på hur ofta polisen gör sådana här tillslag här på Kanarieöarna så känns det som att vi kommer att ges många tillfällen framöver för att knö in de här anekdoterna också. Ja, på tal om droger då. Kanariejournalen skrev häromdagen att en man blev kidnappad på Gran Canaria för ungefär en vecka sedan, alltså 2 dagar innan julafton. Men kidnapparna krävde, hör och häpna, inga pengar för att släppa mannen. Istället så krävde de mannens familj på, hör och häpna igen, 700 kilo hash. Och de fick, hör och häpna, för 3:e gången. Bara 2 dagar på sig, alltså fram till självaste julafton, att fixa fram de här grejerna. Annars så hotade kidnapparna med att döda mannen och göra sig av med kroppen. Och jag bara tänker, hur fasen tänkte de där? Kunde de inte komma på något ännu svårare istället? Jag kan bara tänka mig vilket helsike jag skulle ställa till med för min farsa om han skulle bli, eller om jag skulle bli kidnappad och han skulle bli tvungen att ränna runt i lilla Köping och fixa 700 kilo hash på mindre än 48 timmar. Jag menar, dör han inte av en hjärtattack av nyheten att jag är kidnappad, så dör han ju definitivt av stressen när han får höra vad kidnapparna faktiskt kräver i utbyte mot hans favoritsons liv. Får inte tala om stressen över den omöjliga uppgiften att försöka få upp 700 kilo hash från tusentals skummisar i Västmanland med omnejd. Jag förstår ingenting. Jag menar, vad kostar ens 700 kilo hash? Okej, men vi tar och googlar det lite snabbt här, får vi se. Okej, okay. Så ett gram hash kostar alltså cirka 100 spänn i Sverige. Det betyder alltså att de här 700 kilorna som kidnapparna ville ha skulle kosta min farsa. Fasen, det blir mycket nollor här alltså. Får ta ett mellanslag mellan var tredje här, får se vad vi landar på. 70 miljoner spänn. Det är ju för bövelen en helt omöjlig utmaning. Jag tänkte så här, var de så sugna på att dräpa den här mannen att de kom på det svåraste kravet någonsin bara för att vara säkra på att familjen skulle misslyckas? Eller hur kom man ens fram till sån här grej, till sånt här krav? Klubbar eller på ett styrelsemöte, eller hade de en brainstorming session med processledare som hade mängder av såna här små gula post-it-lappar på väggen där alla kidnapparkompisar fick skriva upp sina bästa idéer? Vilka andra idéer hade de? Hur kom de fram till den här liksom? Satt de där på mötet och bara, ja, jag tycker vi ska kräva dem per hon från Rosa Enhörningar. Och någon annan bara, är du god eller? Vi ska alla kräva dem på en samling förlorade strumpor från tvättmaskinen eller en nyckel från Pandoras ask. Och sen från ingenstans så bara kommer en världsfrånvända kidnappa chefen och bara, nej, nu är det jag som bestämmer här. Allt det där är ju helt orimligt. Enhörningar och Pandoras ask, det finns ju inte ens, era idioter. Vi kräver dem på 700 kilo hash. Ja, så blir det. Och sen när han bestämt sig så gör han en sån här evil laugh, ni vet, som i filmerna såhär. Fast på skånska då, så att säga. Ja, ni förstår vad jag menar. Ja, jag har ingen aning. Men hur eller hur då, så tror man, och det här behöver väl ingen bli förvånad över, att kidnappningen handlar om en uppgörelse mellan narkotikasmugglare. Lyckligtvis då, för den här kidnappade narkotikasmugglarens stackars familj, så lyckades polisen få nys om den här kidnappningen och de lyckades dessutom spåra den kidnappade mannen och befria honom redan dagen efter. I samband med detta så greps och häktades 3 stycken personer och polisen utesluter inte fler gripanden. Och tacka gudarna för det, för jag menar, att försöka få fram 700 kilo hash på 2 dagar till julafton med alla julklappar som ska inhandlas och all mat som ska lagas och all knäck som ska göras i de här dagarna. Ja, jag vet inte vad ni känner, men personligen så känner jag att det blir lite stressigt att knä in en hashinskaffning på 700 kilo precis i dessa dagar. Det är stressigt nog som det är. Men det är, jag vet inte, det är klart, allt är ju en prioriteringsfråga. Å andra sidan så var ju den här kidnappade mannen från Marocko, och där firar man ju inte jul. Så kanske att det ändå hade funkat med tanke på att man inte äter julskinka där. Och att knäcken, den behöver ju inte vara klar förrän vid Ramadan, förrän i början på mars. Ja, rimligt ändå. Jaha, nej, vad lär vi oss av det här då? Jag gör inte affärer med narkotikasmugglare runt jul om du inte absolut måste. Och bli framförallt inte kidnappad av narkotikasmugglarna om du inte vill utsätta din familj för att behöva lägga till synvinklar och horn från Rosa Enhörningar till julklappslistan. Hur har det gått för våra fantastiska fotbollslag och basketlag på Gran Canaria då? Har basketlaget Dreamland Gran Canaria lyckats klättra ytterligare i Spaniens högsta liga? Och hur gick det för fotbollslaget UD Las Palmas i veckan? Vi börjar med basketen. Gran Canaria har spelat 3 matcher sedan vi tjötade sist. 2 matcher i Eurocup och en i spanska ligan ACB. I Eurocup så gick det tyvärr inte alls särskilt bra i veckan. Gran Canaria förlorade båda sina matcher faktiskt. Den första matchen var mot Trento som ligger 6:a i gruppen. Och där förlorade Gran Canaria med 76 mot 98 på hemmaplan dessutom. Ajaj. Andra matchen var mot Burg en Brasse. Ja, oklar på uttalet där som vanligt. Men det här var på bortaplan i alla fall. Och där så förlorade vårt kära Gran Canaria med 92 mot 84. Burg en Brasse har ju legat och krigat i toppen i gruppen ett tag. Så att en förlust mot dem är ju lite enklare att hacka i sig. Men den här förlusten innebär faktiskt att Gran Canaria åker ner till en andra plats i grupp B. Däremot gick det bättre i spanska ligan ACB. Där mötte de Morabank Andorra på bortaplan och där smiskade de Andorra med 77 mot 98. Gran Canaria ligger med det kvar på en 6:e plats i ligan. Så fotbollen då. UD Las Palmas har spelat en match sen vi tjötade sist och det var mot Bilbao och där förlorade Las Palmas med 0-1 på bortaplan. Surt här även, men trots det så behåller Las Palmas sin plats på 9:e plats i ligan. Hur ser det ut på väderfronten nästa vecka då? Ja, på södra Gran Canaria så blir det extremt soligt fram till torsdag nästa vecka och temperaturer mellan 22 och 24 grader på dagarna och runt 16-17 grader på nätterna. På fredagen sen så blir det växlande molnighet och på lördag och söndag spås det bli molnigt med temperaturer runt 21 grader på dagarna och 15 grader på nätterna. Ja, det var ju tur att man tog med sig dunjackan. Alla ni som är på väg ner till Gran Canaria kan ju faktiskt med fördel ta med er en liten lättare jacka för att det blir lite småkyld på kvällar och nätter nu faktiskt. På norra Gran Canaria i Las Palmas så blir det ungefär samma väder förutom att det blir risk för regn på torsdag kväll och under fredagen. På Kalima-fronten sen så ser det relativt bra ut. Det kommer att ligga mellan 50 och 100 under helgen här nu. Och det är ju så där, men det är okej fortfarande. Sen så efter helgen så kommer det att sjunka till 0 till 50 under nästa vecka. Så det är fritt fram för hopp och lek på stränder och i berg. Njut av helgen och av en nyårsafton i solen. Och jag säger som Rickard Wolf, glöm inte solkräm. Och med det, mina vänner, hoppas jag att ni känner er uppdaterade med det senaste nytt under solen från Gran Canaria. Och skulle du törsta efter mer nyheter på Gran Canaria och Kanarieöarna så kan du med fördel surfa in på kanariajournalen.se eller .no och förkovra dig där. Där hittar du det senaste nytt från de lyckliga öarna på både svenska och på norska. Och är det så att du inte redan följer Gran Canaria-podden i din podcastspelare så får du jättegärna göra det. Du går helt enkelt in bara in på Spotify eller på valfri podcastspelare och klickar på följ. Och sen på den lilla ikonen i form av en klocka bredvid. Då får du upp en liten notis i din telefon när nästa avsnitt släpps. Och det är ju smidigt så det förslår. Tusen tack för att ni lyssnar, hörni. Och gott nytt år på er nu. Vi hörs som vanligt med veckans Gran Canaria-nyheter även i nästa jordsnurr. Okej, amigos. Que tengan un buen día. Hasta luego. Ciao.
Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter. Did you know cats tend to hide symptoms of sickness and pain? I learned this the hard way after losing my cat, Gingy. So I created Pretty Litter, a health monitoring litter that helps detect early signs of illness by changing colors, saving you money and potentially your cat's life. Pretty Litter is veterinarian developed, and it's the easiest way to keep tabs on your fur baby's health right at home.
Go to prettylitter.com and use code ACAST for 20% off your first order and a free cat toy. Terms and conditions apply. See site for details.